En enskild människa som blir utestängd från någonting i samhället på grund av bristande tillgänglighet ska kunna ställa den ansvariga till svars inför domstol och få upprättelse. Det är grundtanken i det förslag om att göra otillgänglighet till diskriminering som regeringen nu ska skicka ut på remiss. Och det är just den enskilda människans möjlighet att kunna kräva sin rätt som skiljer det här förslaget från alla andra föreskrifter om tillgänglighet som kommit under de senaste årtiondena. Det säger Hans Ytterberg, tidigare ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning, som utrett frågan om otillgänglighet. Han har bland annat gått igenom allt som skrivits i tidigare förslag och handlingsplaner för tillgänglighet.
Och det är väldigt, väldigt mycket utav alltså, stora ord och stora åtaganden man har gjort under de här åren. Va? Och det är klart att det har skett förändringar och mycket har förbättrats. Men om man tittar på hur stor skillnaden är mellan vad som har sagts och vad som har gjorts under de här åtminstone 40 åren, nu man kan gå ännu längre tillbaka, så menar jag att det visar på att det räcker inte med de här vanliga eller hittillsvarande åtaganden rent politiskt och inte heller bara med de offentligrättsliga regler som redan finns. För tillgänglighet ska ju på väldigt stora områden i samhället redan finnas enligt annan lagstiftning. Plan- och bygglagens regler ställer krav på det. Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik ställer krav på det. Du har regler för hela den offentliga förvaltningen som ställer krav på till exempel att bland annat webbsidor och allting ska vara tillgängligt. All information ska vara tillgänglig och så vidare. Men det efterlevs inte i tillräcklig utsträckning. Och då menar jag att någonstans måste man faktiskt också ta in i beräkningen alltså den enskilda människan och hennes eller hans möjlighet att göra sin röst hörd. Och det finns ju inte därför idag i stort sett. Därför att de offentligrättsliga reglerna som ställer krav på tillgänglighet, de innehåller ju inte, de är inte civilrättsliga, det vill säga att de ger inte den enskilda människan som drabbas någon roll i det här. Va? Alltså tittar man på plan- och bygglagen så visst, det finns tillsynsregler om att kommunernas byggnadsnämnder ska utöva tillsyn över att enkelt avhjälpa hinder verkligen avhjälps och så. Men det, för det första så görs ju inte det. Kommunerna utövar i princip ingen tillsyn över det. Och när de inte gör det så har ju inte den enskilde som utestängs har ingen rättslig möjlighet att klaga över det. Liksom.
Så att den stora skillnaden mellan ditt förslag och allt annat som har föreslagits genom åren är just att man som enskild person med en funktionsnedsättning ska kunna kräva att få sin rätt och få skadestånd. Eller?
Mm. Precis.
Men du säger också i det här förslaget att åtgärderna måste vara skäliga. Är inte det lite gummiparagraf? Det?
Ja, det är en nödvändig gummiparagraf. Och det där med skälighet, det kritiseras eller ifrågasätts ju från två diametralt olika håll. Va? Å ena sidan finns det de som säger att man kan inte ha ett skälighetskriterium i en sån här lag som egentligen handlar om enskilda människors rättigheter. Därför att man kan inte sätta ett pris på delaktighet. Antingen har man rätt att vara delaktig som i samhället även om man har en funktionsnedsättning eller också har man inte det. Man kan inte börja liksom sätta prislappar och sånt på det. Det är den ena inställningen. Den andra inställningen är från precis motsatt håll. Man säger att det är fullständigt orimligt att säga att man ska tvingas genomföra de åtgärder som är skäliga. För det är ingen människa som kan veta vad som är skäligt och hur ska man kunna förutse vilka skyldigheter man kan tvingas få. Och sådär. Och båda de ståndpunkterna menar jag är ytterlighetsståndpunkter. Alltså, ett skälighetskriterium det är en central del i massor utav de allra mest centrala delarna av svensk civilrätt och har varit så liksom hur länge som helst. Tittar man på, det spelar ingen roll om du tittar på avtalslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, det finns ett antal andra, alltså skadeståndslagen i sig själv, alla de här olika verkligt stora, tunga, centrala lagstiftningskomplexen i svensk rättsordning innehåller allihopa just skälighetskriterier. Och det har aldrig visat sig vara någonting som vi så att säga, inte skulle kunna gå och hantera. Det är tvärtom sånt som domstolar är vana vid att hantera. Däremot en sak är att man kan behöva ge vägledning för vad som, alltså hur man ska göra den där skälighetsbedömningen. Och det är en av de sakerna som diskrimineringskommitténs förslag till tillgänglighetsdiskrimineringsregel kritiserades mycket för. Att det inte fanns någon sån vägledning där. Det har jag ju försökt att komma till rätta med just genom att direkt i lagtexten anger jag ju vilken typ av överväganden det är som man särskilt måste göra. Jag räknar ju upp 6 eller 7 olika typer av kriterier som man måste ta hänsyn till när man ska bedöma i det enskilda fallet om det är skälet eller inte att kräva att en viss åtgärd vidtas.
Ja, du säger att det måste ha nytta för funktionshindrad och den som ska vidta åtgärden måste kunna bära kostnaden. Och man får inte helt förändra verksamheten och så.
Nej, och det är ju en konsekvens av att det här är en del av diskrimineringslagstiftningen. Alltså det klassiska exemplet är ju, alltså du kan inte överhuvudtaget inom diskrimineringslagstiftningen. Om en man går in i en skoaffär och upptäcker att det här är en skoaffär som bara säljer damskor eller skor som stereotypiskt eller traditionellt sett brukar bäras bara av damer, så kan han inte gå fram till disken och säga så här: jag kräver att ni ska sälja herrskor också, annars så stämmer jag er för könsdiskriminering. Det går inte. Däremot så kan ju herren ifråga om han vill köpa ett par av de där damskorna, och expediten säger: nej, men det här är dam, vi säljer bara damskor, vi säljer bara damer till, eller skor till damer, alltså får ni inte köpa de här. Då kan man stämma butiken för könsdiskriminering. Det vill säga, utgångspunkten är ju att det som tillhandahålls, det tillhandahålls. Va? Det bestämmer ju den som vill driva affärsverksamheten vad det är man ska sälja eller hyra ut för någonting. Men tillhandahållandet, sättet man gör det på, måste ju göra att alla som har lust att ta del av den där eller har behov av att ta del av den, det som tillhandahålls där, ska kunna göra det på likvärdiga villkor. Och det är samma sak här. Va?
Du tar som exempel att man kan inte tvinga en boklåda att sälja ljudböcker.
Nej, det går inte. Därför är det inte det de säljer. Och det är samma sak med Åhléns eller någon annan varuhus husgerådsavdelning. Du kan inte tvinga dem att sälja osthyvlar som är specialutformade för att personer som har svårt att hantera vanliga osthyvlar ska kunna använda en osthyvlar eller brödsågar eller vad det är för någonting. Det går inte som utgångspunkt. Alltså.
Men vad kan man då kräva egentligen?
Ja, det finns ju precis sida upp och sida ner med exempel på vad man kan kräva. Man kan kräva att tröskeln inte ska vara så hög så att jag inte kan komma in. Man kan kräva att man till exempel flyttar om vissa saker. Att man inte bygger upp en varupyramid på ett sånt sätt att det blir farligt för personer som har svårt att se. Man kan kräva att väldigt starkt doftande produkter inte ska läggas upp precis bredvid entrén eller bredvid utgångskassan, utan kan vara någon annanstans där det inte stör till exempel. Man kan kräva att myndigheten i fråga kan tillhandahålla information per e-post om det är det som underlättar för att man ska kunna få tillgång till den information. Man kan kräva att webbsidan ska utformas så att den går att ta del av för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Man kan kräva att man får hjälp att förflytta sig från biljettkassan på en centralstation fram till tågvagnens dörr så att man kan ta sig ombord. Ja, det finns många olika sådana exempel. Man kan kräva att få menyn uppläst på restaurangen om man inte kan läsa den själv. Liksom.
Sen kommer vi till det här med kostnaderna. Där ska ju nu utredas igen, göras en kostnadsberäkning av det här. Men du har ju också kostnadsberäknat och kommit fram till att det blir inga kostnader av större betydelse. Och att det blir definitivt inga nya pengar till kommunerna eftersom det är inga nya uppgifter för kommuner och landsting.
Regler som ställer krav på tillgänglighet, det finns ju i väldigt stor utsträckning redan idag enligt annan lagstiftning. Problemet är att den inte har följts i tillräckligt stor utsträckning. Kostnader för att förbättra tillgängligheten, de ska ju inte ses som kostnader som en konsekvens av att det här blir en fråga om diskriminering. Utan det är ju kostnader i så fall som uppkommer därför att plan- och bygglagen säger att man måste bygga tillgängligt. Kostnaderna uppkommer ju därför att förordningen om statliga myndigheters ansvar för genomförandet av handikapppolitiken ställer krav på att myndigheternas webbsidor ska vara tillgängliga till exempel. Kostnaderna för mera bättre tillgänglighet på de svenska tågen eller tunnelbanan eller vad det är, de uppkommer ju på grund av att det finns en lag om handikappanpassad kollektivtrafik sedan 30 år tillbaka. Inte därför att man plötsligt har någon möjlighet att göra sin rätt hörd när den lagen inte följs. Liksom. Och det är ju liksom så här grundutgångspunkten i mitt resonemang. För skulle man se det som att, om man skulle se det som att kostnaden uppkommer som en konsekvens av mitt förslag, vad man i själva verket säger då, det är ju att alla de regler som redan finns i annan lagstiftning av det här slaget som jag har nämnt nu, som ställer krav på tillgänglighet, de kostar ingenting därför att vi kan strunta i dem. Så länge ingen enskild person kan vända sig till domstol och klaga på att vi struntar i dem, så kostar det ingen, för då kan vi strunta i dem utan att det kostar något. Och det menar jag är ju bara ren cynism. Sen jag menar, jag har ju så att säga, mina kostnadskonsekvensberäkningar, de uppgår ju till, tror jag, någonstans kring 170 sidor. Det vill jag ju påstå är mer omfattande och mer grundigt än vad väldigt ofta i alla fall hela utredningsbetänkandena överhuvudtaget är. Va? Så att det är ju inte någon, jag har ju inte tagit lätt på kostnads- och konsekvensavsnittet. Men sen om man nu tycker att man vill komplettera med ytterligare beräkningar, så kan ju inte det vara fel. Det har jag inga synpunkter på. Men jag vill nog påstå att ingen har fog för att säga att jag inte skulle ha tagit den delen av uppdraget på allvar.
Sen vill du ge då alla 2 år på sig att liksom anpassa sig till den här nya lagstiftningen. Den ska träda i kraft om du får bestämma om 2 år.
Ja. Hade de varit lite snabbare med remitteringen, så hade du kunnat säga 2,5 år. Men i alla fall, när jag var klar så var det 2,5 år.
Mm. För du menar att man kan inte skjuta det så lång tid på framtiden, för då kommer ingenting att göras?
Nej, men exakt, så är det jag helt övertygad om. Så länge man hade ju kunnat säga att liksom, ja, det här ska vara, nu får ni på det till 2021. Så. Men det är ju helt uppenbart att då hade ingenting hänt förrän 2017 hade man börjat oja sig och säga att liksom, åh herregud, nu är det bara 4 år. Och så skulle man ha sagt att det här hinner vi inte med. Va? Det är ju så det har varit hela tiden hittills, så varför skulle det plötsligt ändra på sig?
Och det sa Hans Ytterberg, som på integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabonis uppdrag utrett om otillgänglighet kan anses som diskriminering juridiskt sett. Utredningen var som sagt klar för ett halvår sedan, men regeringen har hemlighållit den. Först i samband med marschen för tillgänglighet för 2 veckor sedan beslutade man att den skulle bli offentlig och skickas ut på remiss. Samtidigt fick Statskontoret i uppdrag att göra ytterligare en kostnadsberäkning. Hela utredningen, som heter Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering och är på cirka 850 sidor, finns på regeringens hemsida regeringen.se. Sök på Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Enligt hemsidan ska den inom kort komma i Daisy-format, dessutom med en sammanfattning i punktskrift. Och reporter var Birgitta Fredén.